Nu tror jag vi är all set. Vi ber en bön. Tack Herre än en gång för att vi får vara samlade i ditt namn idag. Tack att vi också får vara samlade konkret inför ditt ord. Och nu ber vi för de här svåra och också omdiskuterade frågorna. Att du vägleder oss på ett gott sätt. Led mig, led oss alla, led samtal och frågor. Vi ber i Jesu namn. Amen. Ja, tanken är då att få titta lite närmare på det här temat, Bibeln och samkönade relationer. Det bygger i någon mening vidare på gudstjänsten. Vad Bibeln säger om sexualitet och äktenskap är ju så att säga fundamentet alltid när vi talar om de här sakerna. Men vi är ju alla medvetna om att just det här i vår tid har blivit en väldigt laddad fråga. Det är också en fråga där utvecklingen har gått väldigt snabbt. Om man tittar på samhället i stort så har vi gjort en oerhört dramatisk resa. 1944 togs förbudet mot samkönade relationer bort i Sverige. Det var så olagligt med praktiserad homosexualitet fram till 1944. Och jag vet att i vårt grannland Norge så kvarstod en liknande lag i flera decennier, så att Sverige var långt ifrån sist. Fram till 79 så var homosexualitet fortfarande någonting som man talade om och betraktade som en psykologisk störning. Sen började man väl med att säga att det var acceptabelt för en mindre grupp som en slags nödlösning. Och idag har ju pendeln svängt så att i vissa lägen till och med uppfattas som bättre att vara HBTQ än hetero. Lite coolare, lite glammigare. Det är bara att titta på Mellon eller Pride-festivalen naturligtvis, så finns det rätt många som har den approachen att det här är liksom det häftigaste. Så att det är en enormt dramatisk förändring på bara några decennier. Och parallellt med det så kan vi också säga att den sexuella identiteten har lyfts fram väldigt mycket. Och det är också historiskt någonting nytt att man kopplar sin sexuella läggning eller dragning så starkt till vem man är som person. Det gör att homosexualitet idag är ju mycket en identitetsterm, att man är homosexuell och identifierar sig som det. Och vi ser det kanske ännu tydligare idag med transpersoner som identifierar sig också kanske i strid med sitt biologiska kön, men där det här har blivit en identitetsfråga. På Facebook kan man välja mellan 70-tal olika könsidentiteter och det liksom har blivit en hel värld kring detta med sexuell identitet. Så det är liksom någon slags grundbild av hur de här förändringarna har sett ut. Och jag tänkte också bara visa, utan att gå igenom det här egentligen, men hur lagstiftningen har förändrats i Sverige. Där det första tydliga steget var från 1995 där vi fick lagen om registrerat partnerskap. Och sen rätt att pröva som adoptionsföräldrar och fortsatt utveckling. Och även Svenska kyrkan har ju varit väldigt aktiv i den här rörelsen. I vissa fall till och med pådrivande faktiskt. Så bara med det så kan man säga att vi ser någon slags dramatik i den här frågan. Hur snabbt det kan gå också när det finns incitament att ändra sig. Men också kan man väl någonstans konstatera att det här sätter oss som kristen församling i ett nytt läge och ett väldigt speciellt läge. Jag tänker att den här utvecklingen kommer att bestå under överskådlig framtid. Det kan naturligtvis gå lite fram och tillbaka på någon punkt. Men jag tänker att vi ska räkna med att som kristna verka i det här landskapet under lång tid. Och då blir ju liksom frågan, ska vi bara så att säga heja på? Ska vi också gå med i Pride-tåget eller så? Eller finns det anledning för oss att ställa också kritiska frågor? Och kanske också ha en tydligt annan linje än samhället har i de här frågorna. Och det är ju ett faktum att historiskt så har kyrkan aldrig bejakat egentligen några andra sexuella relationer utom det heterosexuella äktenskapet. Och internationellt är det ju fortfarande så. Det är en mycket liten del av den globala kristenheten som bejakar samkönade relationer. Men i Sverige är det här en stor fråga och det är mycket diskussioner just nu också i både Svenska kyrkan förstås, men framförallt i ny skepnad i frikyrkan. Så frågan infinner sig, hur ska vi tänka, hur ska vi agera? Jag tänker ta några perspektiv på det. Vi kan naturligtvis inte tala om allt. Men jag tänker ta lite tiden för att titta på några bibeltexter. Jag tror ändå att det är avgörande på något vis för hur vi som kristen kyrka ändå kan förhålla oss till den här frågan. Men vi ska också hinna säga lite grann om samhällstrenderna och om hur vi kan kommunicera kring det här. Lite grann också kanske utifrån hur ni ställer frågor. Men om man börjar med att titta då på de förmaningstexter som faktiskt finns i Bibeln kring sex i allmänhet och samkönat sex i synnerhet, så är ju fokus väldigt konkret på våra handlingar i Bibeln. Och det tänker jag är viktigt att säga, för att som sagt, i vår tid har det här blivit mycket av identitetsfrågor. Vi talar om sexuell identitet, sexuell läggning och liknande. Bibeln fokuserar inte där, utan Bibeln fokuserar på vad vi faktiskt gör med våra kroppar. Och det gör att jag, när jag talar om vad Bibeln säger om de här frågorna, så föredrar jag att tala om samkönat sex. För jag menar att det är egentligen det Bibeln uttalar sig om. Inte så mycket om frågan om vilken läggning man har. Det är ju faktiskt så att även heterosexuella personer kan ha samkönat sex. Det är må hända inte lika vanligt, men det är fullt möjligt. Och det är handlingen som är fokus i Bibelns förmaningstexter. Och jag tror också att vi har ganska goda skäl att tänka oss att Paulus, som ju skrev flera av texterna i Nya Testamentet, hade rätt bra koll på den variation som finns på det här området. Alltså Paulus var ändå uppvuxen i den grekisk-romerska kulturen, som var väldigt öppen i fråga om HBTQ. Ja, queer fanns kanske inte på den tiden, men det fanns ju allt möjligt, om man uttrycker det så, i det romerska riket. Och det fanns också en förståelse för att man kan ha olika slags samkönade relationer, både tillfälliga och så att säga ojämlika, men också långvariga och jämlika. Jag var själv med som redaktör för en antologi som heter Bekänna färg, och min medredaktör Ray Baker är expert på antikens texter kring de här sakerna. Och han citerar ungefär 10 olika texter från antiken som talar om jämlika, samkönade, vuxna relationer. Och ibland sägs det ju det här att Paulus hade inte koll på sånt, utan han skrev utifrån en väldigt begränsad förståelse. Men jag tror faktiskt inte att det stämmer. Paulus var skolad i Tarsus, det var den tredje största akademikerstaden i antiken. I romarriket. Han var väl införstådd med de antika texterna. Han citerar ju själv grekiska skalder i sina brev. Och det vore väldigt märkligt om han inte hade koll på den här variationen av sexuella relationer som beskrivs i de här texterna. Jag tror att den som driver den tesen har bevisbördan, om man säger så. Så jag tycker vi ska förutsätta att Paulus var väl insatt och att han samtidigt mitt i den här miljön tänker väldigt judiskt. Han är ju jude och har en judisk syn på både kroppen och sexualiteten. Det tänker jag är viktigt att ta med sig i bakhuvudet när vi sen kommer till Paulus texter. Men ska man tala om sex överhuvudtaget, så har vi redan idag konstaterat att det är första Moseboken vi ska gå till. Skapelseberättelsen. Där slås Guds skapelsetanke fast. Och det är där också den sexuella gemenskapen får sin självklara koppling till äktenskapet, till fruktsamheten, till komplementariteten också mellan könen. Och jag brukar säga att det finns 4 olika komponenter i äktenskapet när vi läser de här texterna. Och det första är överlåtelsen, och den har redan varit inne på förmiddagen. Mannen ska lämna sin far och sin mor och satsa helhjärtat, kan man då säga, på sin nya familj. Vi har också troheten, och som jag sa så är ju Gud själv föredömet här. Att vi ska hålla oss, och det är naturligtvis också kvinnan håller sig till sin man och mannen håller sig till sin hustru. Vi lovar varandra livslång trohet. Klart, så här långt brukar de flesta kristna vara överens. Jag noterar dock att många som diskuterar de här sakerna talar hellre om kärlek. Kärlek nämns faktiskt inte i någon av de här texterna. Vi får ju förutsätta att det ändå finns med där. Men överlåtelse ger nog bättre rättvisa åt vad det handlar om. Överlåtelse handlar om att man ger sig till sin partner. Och det gör man ju i kärlek naturligtvis. Men det är lite förrädiskt med kärlek i vår tid. För kärlek i vår tid ofta är ju mer en känsla. Att man har väldigt starka känslor för varann. Och det är faktiskt inte en bärande ingrediens alltid i ett äktenskap. Förälskelsefasen är väldigt stark i början ofta, men det går lite upp och ner sen. Och man lovar inte varandra livslång förälskelse, man lovar varandra livslång trohet. Så jag tänker att överlåtelse ger mer rättvisa åt vad Bibeln faktiskt lägger i de här orden. Men så har vi komplementariteten. Vi har första Moseboken 1 som talar om att Gud skapar människan till sin avbild. Och det första som sägs om människan är ju till manligt och kvinnligt skapar han dem. Mankön och honkön. Så den här komplementariteten, också sexuella komplementariteten, är det första som sägs om människan i Bibeln. Intimt förknippat med ordet att vi är skapade till Guds avbilder. Och sen är det vi ibland kallar för den andra skapelseberättelsen, där liksom tempot saktas ner och man får zooma in på hur människan skapas. Ja, då ser vi hur kvinnan skapas ur mannens sida. och ha liksom samma ursprung, men är ändå annorlunda, och det är utifrån det som de förenas i äktenskapet. Same, same, but different. Komplementariteten är helt avgörande där. Och det finns också en potentiell fruktsamhet i detta. När man och kvinnan förenas kan släktet föras vidare. Och jag tror att det här är viktigt att bara stanna upp lite grann inför, eftersom många som tänker att de här texterna ska tolkas annorlunda, de säger då ofta till exempel att det kunde lika gärna varit två män eller två kvinnor i skapelseberättelsen. Poängen är bara att man söker gemenskap, att man har ett behov av gemenskap och närhet. Jag tycker inte att det gör rättvisa åt de här texterna, för att som jag sa, det finns ett element, både av man och kvinnan är lika varandra. Mannen ser ju att bland djuren finns det ingen likhet i honom. Han behöver någon som är samma sort, och det är då Gud skapar kvinnan ur hans sida. Men också att de kompletterar varandra, de är olika. Och det som sker i äktenskapet är ju faktiskt att de som en gång var ett kött återförenas. Det är det som är, så att säga, en del av hemligheten som skildras. Det är inte bara två random individer som stöter ihop, utan nej, men vi har någon slags ett gemensamt ursprung, och i sexuella gemenskapen återförenas det som från början hörde ihop. Så det finns en slags härlig, tycker jag, hemlighet som skildras i de här texterna. I kanske delvis bildspråk, men oavsett det så är budskapet väldigt tydligt, menar jag. Och förstås detta att barn är inte någon parentes. All sexuell gemenskap leder inte till barn, och det är inte Bibeln oklar över heller. Höga visan, en hyllning till kärleken och sexualiteten, nämner ingenting om barn. Men i kontext av äktenskap är ju barn en självklarhet. Och jag brukar säga så här att ett äktenskap måste inte leda till barn för att vara på riktigt. Alla äktenskap leder inte till barn, och det är så det är. Men äktenskapet som institution är ju inordnad för att vara bästa tänkbara förutsättning för barnen att växa upp. Och det är därför som alla samhällen i alla tider har skyddat kärnfamiljen på något sätt. För att man också vill värna detta med samhällets minsta byggsten. Så det är självklart helt sant att allt sex inte måste leda till barn. Och de flesta protestanter är ju även öppna för preventivmedel. Till skillnad från många katoliker som menar att redan där så går vi lite grann för mycket in och leker Gud. Det kan man ha en diskussion om, och jag har respekt för olika hållningar där. Men faktum kvarstår, äktenskapet är inordnat också för barnens skull. Och det ser vi i hela Bibeln. Och så har jag redan nämnt det här att Guds folk, och alltså Gud och hans relation till sitt folk i både gamla och nya testamentet illustreras som ett äktenskap. Och även det förutsätter att det är någon slags olikheter mellan parterna. Så jag tror ändå att den bild som målas upp i skapelseberättelsen är ganska tydlig och klar, och faktiskt utesluter samkönade relationer, i alla fall om man tänker att det skulle vara samma sak som det som skildras i skapelseberättelsen. Sen har vi då de konkreta bibeltexterna. Och tar vi det kronologiskt så börjar vi ju rimligen med skapelsetexterna. Sen kommer berättelsen Sodom och Gomorra, som vi också har varit uppe för diskussion en del. Jag tänker att det inte är en text som vi behöver ägna så mycket tid åt när vi diskuterar Bibeln och samkönat sex. Självklart kan man se det som en kommentar till frågan. Men de flesta som själva lever i homosexuella relationer känner ju självklart inte alls igen sig i de beteenden som finns i den texten. Så att jag tycker inte att vi behöver ägna så mycket tid åt den när vi diskuterar Bibelns huvudspår när det gäller sexualitet. Men att den handlar om samkönat sex, det tror jag är ofrånkomligt. Dock i en väldigt vulgär och maxad form, i och med att det är en gruppvåldtäkt som faktiskt skildras. Eller försök till en sådan. Däremot tänker jag att texterna i tredje Moseboken har lite större tyngd. Tredje Mosebok 18. Du ska inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt. Det här är en intressant text av flera skäl. Dels för att den ju lite grann syftar tillbaka till skapelseberättelsen. Den riktar sig till en manlig läsare men säger du ska inte ligga med en man som man ligger med en kvinna. Alltså så som det skildras i skapelseberättelsen. Det är lite den tanken. Och skapelsetexten ligger ju till grund för mycket av det som vi läser i tredje Moseboken. Det är också så att jag har använt det här begreppet otukt flera gånger tidigare. Och otukt är ju Bibelns ord för sexuell synd. Och om du frågar en jude, eller gjorde det på Jesu tid i alla fall, en jude, vad betyder otukt? Då skulle han eller hon säga, jo men det är det som står i tredje Mosebok 18. För där finns en lång lista på sexuella synder, förbjudna sexuella relationer. Så bara genom att använda uttrycket otukt för en jude var egentligen att fånga upp hela det innehåll som fanns i tredje Mosebok 18. Så därför menar jag att varje gång Nya testamentet förbjuder otukt så förbjuder den faktiskt allt som står i tredje Mosebok 18. Med möjligen något undantag. Det kan vi kanske gå in på senare. Det finns ju både renhetslagar och det finns moraliska lagar som ibland komplicerar bilden lite. Men att samkönat sex ingick där, det råder inget tvekan om. Och det är också skäl till varför det här inte var någon diskussion i Nya testamentet. Jesus diskuterar inte de här frågorna. Därför att det var helt självklart för alla judar på hans tid att man hade en avvisande hållning till samkönat sex. Och det som alla håller med varandra om brukar inte bli så mycket diskussion kring. Däremot, skilsmässa var en mycket het debatterad fråga. Så ibland Matteus 19 har vi en lång diskussion mellan Jesus och ett antal personer som har lite olika syn då på när det är okej att skilja sig. Och där en väldigt liberal hållning står mot en mer konservativ hållning. Och Jesus tar ju ställning för den konservativa hållningen i det sammanhanget. Vad har vi kristna med 3D Moseboken att göra? Ja, vi står ju inte under de här lagarna automatiskt. Det är ju viktigt att säga. Det finns mycket som står i tredje Moseboken som vi absolut inte tillämpar. Till exempel förbuden mot vissa djur man inte fick äta och liknande. Men genom att otuktsbegreppet är så centralt också i Nya testamentet så plockas ju det här in i Nya testamentet. Och man brukar också generellt säga att det moraliska ärendet i Gamla testamentet, morallagarna, det förs ju in också i Nya testamentet. 10 Guds bud till exempel. Är ju en morallagar. Och 10 Guds bud brukar de flesta kristna överens om att där finns det en del att bry sig om, även för oss idag. Så vi kan liksom inte helt avfärda det, och särskilt inte som att Jesus och apostlarna plockar upp den bollen så tydligt själva. Så vi har skapelsetexterna, vi har Sodom och Gomorra, kanske lite inom parentes. Vi har de här texterna i tredje Moseboken. Om vi går då in till Nya testamentet så kommer vi till första Korinthierbrevet, där vi var också i predikan. För där finns det ju 3 ställen, kan man säga då, med tydliga förbud mot samkönat sex i någon form. Och det första är i första Korinthierbrevet 6. Vet ni inte att inga orättfärdiga ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant. Varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. De här formuleringarna är ju en stor utmaning för oss idag. Inte bara för det som Paulus säger om samkönat sex, utan egentligen det han säger om alla synder här. Det finns ett allvar i den här texten som vi är ganska ovana vid i svensk kristenhet idag. Och det finns mycket att säga om det, men om vi bara lämnar frågan om allvaret därhen så kan vi konstatera att av de 9 synder Paulus nämner är 4 kopplade till sexualitet. Så det är uppenbart att det är ett centralt område för Paulus. Och sexuellt omoraliska, det här är folkbibelns nya översättning, det är ju då otuktiga i den gamla översättningen. Äktenskapsbrytare, det är ju då brott mot det 6:e budet. Syftar normalt mycket på otrohet, men har en bredare innebörd också. Och så finns det då 2 aspekter av homosexualitet. De som utövar det och de som låter sig utnyttjas. Alltså den aktiva eller passiva parten brukar man säga i en samkönad sexakt. Alla de här orden är väldigt omdiskuterade. Och hade vi haft en hel dag skulle jag gärna gå in lite mer i detalj på dem. Vi ser om det är någon som har någon mer fråga. Men jag tror att man enkelt ändå kan konstatera att sexualitet och sexuell synd var en central fråga för Paulus. Det var ett stort allvar kopplat till att bryta mot de här buden. 4 av 9 bud är kopplat till sexualitet som sagt. Och en annan intressant sak. Redan på Paulus tid fanns det en vilja hos vissa att bagatellisera detta. Bedra inte er själva, säger han. Så även bland korintherna fanns det en frestelse att tycka att nej, men så viktigt kan väl inte det här vara. Men Paulus verkar säga, jo men det här är faktiskt viktigt. Vi har skäl att lyssna till detta. Ordet för utöva homosexualitet, det är arson och koitai. Och det är ju då, för att ta det lite mer detaljerat då, så är ju det en första gången som det ordet dyker upp i grekisk litteratur överhuvudtaget. Och när man läser 3 Mosebok 18 på grekiska, Septuagint-översättningen, så står det arson och koiten där. Så att den slutsats de flesta teologer har dragit är att Paulus helt enkelt uppfinner ett ord här. utifrån det som står i tredje Mosebok 18. Vilket ju i sin tur innebär att då borde han lägga ungefär samma innebörd i ordet här som tredje Mosebok 18 gör. Och i tredje Mosebok 18 då så handlar det ju då om att inte ligga med en man som man ligger med en kvinna. Punkt, så att säga. Däremot det här uttrycket låter sig utnyttjas för sådant. Det är ju ett helt annat ord som betyder typ mjuk. Och tycks vara mer som ett slangord för mottagande parten, som sagt. Om han eller hon, ja han är det i första hand, är helt med på det eller inte, eller om det är långvarigt eller inte, det framgår ju inte av ordet i sig. Så att just de exakta detaljerna, där finns det en diskussion. Och det är bland annat därför jag kanske lägger mer fokus på Romarbrevet 1, som jag menar är mer uppenbar, så att säga. Men som sagt, det är också därför jag gör de poänger jag gör av just den här texten. Poängen är att området är viktigt. Redan på Paulus tid fanns det en tendens att vilja bagatellisera detta. Men det finns ett allvar för honom när vi går emot Guds ordningar kring sexualiteten. Nästa text av de tre som jag vill nämna någonting om, det är den här. Första Timoteus 1. Det är nämligen det andra stället där det här arsenokoitai används av Paulus. Vi vet att lagen är god om man använder den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och rebeller, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga. Lagen är till för de som misshandlar sin far och mor, för mördare, för de som lever i otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och allt annat som går emot den sunda läran. Enligt evangeliet om den salige gudens härlighet som har anförtrotts mig. Den här texten är intressant av flera skäl. Det säger Paulus faktiskt rakt på sak att lagen inte är passé när det handlar om att ge vägledning. Däremot så verkar han tänka att som kristen behöver vi inte lagens vägledning för vi har ju den redan i den helige ande. Men de som står utanför kyrkan som inte har den helige ande, de behöver fortfarande lagens vägledning. Så att det är en ganska intressant infallsvinkel. Det är alltså inte för att lagens ärende skulle vara ointressant utan mer för att vi som kristna har en guide inifrån genom den heliga ande som leder oss i samma riktning. Men det han sen gör, och det är lätt att missa det faktiskt, det är att han går igenom den andra tavlan i tio Guds bud. För misshandla sin far och mor korresponderar då mot fjärde budet. Du ska hedra din far och din mor. Mördare är ju femte budet, du ska icke dräpa. De som lever i otukt och homosexualitet korresponderar mot sjätte budet. Du ska icke begå äktenskapsbrott. Och här visar ju Paulus att han har en ganska bred förståelse. Både otukt och äktenskapsbrott verkar för Paulus vara ganska breda begrepp. För det inkluderar både otukt och homosexualitet här. Slavhandlare är ju då sjunde budet. Du ska inte stjäla. Och att stjäla en annan människa är ju då bland det värsta man kan göra. Och är ju ett av de tydliga exemplen också i Nya Testamentet. Att Paulus var mycket kritisk till slavhandel. Även om han försvarade dåtidens institution av tjänare och herrar, slavar och slavägare. Men slavhandel är någonting förkastligt för Paulus. Lögnare är ju, vad blir det, åttonde budet då? Och så vidare. Så som sagt, det blir intressant här då att Paulus har den här breda förståelsen av både otukt och äktenskapsbrott. Och han visar tydligt att det inkluderar också någon form i alla fall av samkönade relationer. Och så tycker jag också att sista orden är ganska intressanta. Han säger att det här är en del av evangeliet. Det här är ingenting vid sidan av den kristna läran. Utan en del av evangeliet är också upprättelsen av våra relationer. Och av att faktiskt stå emot synden i dess många former. Så att det är för Paulus en ganska central fråga vi är inne på trots allt. Men vi ska titta lite mer också på den tredje och egentligen viktigaste texten. Som är Romarbrevet 1. Här lyfter Paulus fram homosexuella handlingar som en del av ett mycket större resonemang där han ju egentligen vill illustrera hur alla människor genom synden vänder sig bort ifrån skaparen. Men han ger ganska mycket utrymme åt samkönat sex i det resonemanget. Han säger så här att de bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. På På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som inte får göras. Vi skulle kunna ägna lång tid åt den här texten, men jag ska försöka hålla mig ganska kort ändå. Några viktiga saker som jag alltså tänker, det är att både här och tidigare i Romarbrevet 1 knyter Paulus an till skapelseberättelsen i Gamla testamentet. Det är lite grann som att han sitter med första Mosebok 1, 2 och 3 uppslagen och på kopplar till väldigt många av de ord och begrepp som finns där. Och vi märker det också i hans uttryck om att tala och handla mot naturen. Att det finns en referens där till skapelsen. Och det uttrycket, mot naturen, det myntades redan av Platon just som ett begrepp för samkönat sex. Så att det fanns som en etablerad term i den grekiska kulturen. Men själva poängen med att Paulus lyfter fram samkönat sex, som jag uppfattar den här texten, det är ju att den så tydligt strider mot skapelseordningen. Alltså logiken blir att när vi vänder Gud ryggen, så vänder vi också ryggen till hans skapelseordningar. Och då får det konsekvenser i våra liv. Vi skiljs från Gud först och främst. Men det slår också på livet i stort. Inte minst, säger Paulus, märker vi detta på sexualiteten. Och det är ett mönster som är välkänt redan från Gamla testamentet, där hedna folken som Israel fördriver från Kanaan har bland annat utmärkt sig både genom sin avgudadyrkan och genom sin sexuella promiskuitet. Så att där är Gamla och Nya testamentet samstämmigt, kan man säga. Men jag tänker ändå att Paulus lyfter fram samkönade relationer inte främst för att det är den värsta av alla synder. Så uppfattar jag inte Romarbrevet 1, utan mer för att det är kanske en av de bästa tänkbara illustrationerna på det här. Att när vi vänder Gud ryggen, ja, då slår det också på hur vi relaterar till Guds skapelseordningar. Det är så uppenbart att man och kvinnan är skapat fysiskt för varandra. Och när vi åsidosätter det, så blir det ett uttryck för att vi någonstans har irrat bort oss från Guds huvudväg. Vi dyrkar det skapade istället för skaparen. Och vi har sex på ett sätt som våra kroppar inte är designade för. Så uppfattar jag Paulus resonemang och på logiken i det. Men om man tittar konkret på frågan om samkönat sex då, så varför har den här texten blivit så viktig? Jo, men dels är det ju så att Romarbrevet är en väldigt tung och viktig text. Det är den text i Nya testamentet som så här mejslar fram frälsningsdramat nästan tydligast av alla texter. Och det som är Paulus poäng i de här kapitlen är att visa att hela mänskligheten står i skuld inför Gud och vi behöver alla en frälsare. Det är ju egentligen helhetsstoryn som vi får i Romarbrevet 1, 2 och 3. Men det är också så att oavsett hur man tolkar 1 Korinthierbrevet 6 och 1 Timoteus 1, så är det uppenbart att när Paulus undervisar i Romarbrevet, då kan det inte bara handla om så att säga exploaterande eller konstiga sexuella relationer. Ofta så har ju de som vill ändra kyrkans syn på de här frågorna sagt att Paulus kritiserar kanske homosexuell prostitution eller pedofili eller liknande. Och han var säkert mycket kritisk också till det. Men det finns flera orsaker att tänka att det inte bara kan vara sån form av sexualitet som Paulus talar om i Romarbrevet. Det första är ju det som står på slutet av den här sliden. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. Så Paulus börjar alltså med lesbisk sexualitet. Och varken pedofili eller prostitution var varken då eller nu vanligt mellan kvinnor. Hade Paulus velat tala om pedofili, finns det ju också andra ord som handlar om just pedofili. Så att det verkar långsökt att det här skulle bara handla om exploaterande relationer. Det verkar vara jämlika, precis samma typ av lesbiska relationer som vi känner från vår tid helt enkelt. Och samma sätt när han talar om männen. Han säger att de lämnar det naturliga umgänget med kvinnan och de upptändes av begär till varandra. Och det är väl lite samma sak där, att talar vi om pedofili eller prostitution, så är det knappast ömsesidig njutning, utan då är det en person som utnyttjar någon annan. Men här står det faktiskt att det är ömsesidigt. De upptänds av begär till varandra. Så även det talar för mig i alla fall starkt emot att det här skulle bara handla om exploaterande relationer. Jag tror helt enkelt att problemet Paulus målar upp, och det som stämmer väldigt väl tycker jag med helhetsbilden i den här texten, det är att det är en skapelseordning vi går emot. Och det finns en direkt koppling med att vända ryggen från skaparen till att också gå emot hans skapelseordningar. Och det finns massor att säga om de här texterna. Vi får se om ni ställer fler frågor. Men jag tänker, om jag bara rundar av den här delen nu, så skulle jag ändå säga att om vi ska vara trogna mot Romarbrevets utläggning, så behöver vi på något vis också få med det som ändå är Paulus huvudpoänger. Och det är ju framförallt att alla människor är syndare. Ingen människa har rätt att peka finger åt någon och säga att jag har mitt på det torra, du däremot är förtappad och usel. Det är inte så Paulus resonerar. Han har egentligen motsatt ärende. Han försöker visa att vi sitter alla i samma båt. Ingen människa är fri från synd. Och han fortsätter ju i de kommande kapitlen och går igenom lite olika grupper. Han börjar med hedningarna och sen går han in på de judiska företrädarna som då kanske trodde sig var just mer ha sitt på det torra. Men han säger att även ni, eller vi, han var ju själv jude, behöver en frälsare. Och därför så säger han ju också faktiskt i kapitel 2 att vi är utan ursäkt när vi dömer. För genom att döma en annan fördömer vi oss själva. För vi är alla syndare. Ingen har rätt att peka finger åt någon annan. Jag tänker också att vi behöver någonstans ha med oss det att alla människor har ju på något sätt en trasig sexualitet. Och det ligger ju i att vi är syndare. Det är efter syndafallet helt enkelt. Ingen människa är helt och hållet hel efter syndafallet. Alla har en trasig identitet. Alla har en trasig sexualitet. Och det finns gott om exempel på det i Bibeln. Och det räcker ju att bara titta på sig själv så ser vi att vi är inga fullkomliga exemplar, någon av oss, på de här områdena. Men mitt i den trasigheten så hänvisar Bibeln både i gamla och nya testamentet till det heterosexuella äktenskapet som Guds plan när det gäller sexuell gemenskap. Och också det jag vill säga kopplat till vår tids diskussion kring det här, det är att just för att vår sexualitet är trasig, men också för att vi är så mycket mer än vår sexualitet, så tror jag att det är väldigt olyckligt om vi knyter hela vår identitet till den sexuella läggningen. Det finns väldigt mycket annat som är viktigt här i livet. Även ett liv utan sex kan vara ett fullvärdigt liv, trots vad som hävdas i vår kultur till och från. Och här kan jag faktiskt tänka att även ett sådant fenomen som Pride-parad och liknande gör många HBTQ-personer en otjänst, för den på ett sätt är fokus så oerhört starkt vid den sexuella läggningen och identiteten. Jag tror inte att det är riktigt den rollen sexualiteten ska ha i våra liv. Och det är ju utifrån det här som kyrkan traditionellt och historiskt har landat i slutsatsen att som andlig vägledare, som förkunnare kan jag bara förkunna och vägleda utifrån det jag uppfattar som ändå Bibelns hållning i de här frågorna. Och till den som brottas över sin sexualitet och hur man ska leva så är ju Matteus 19 det ord som blir väldigt avgörande. Jesu egna ord. Att alla ska inte gifta sig, alla kan inte gifta sig. Och det finns olika kategorier. Han nämner tre konkreta kategorier. De som är födda sådana. Och där får man väl tänka att det delvis kan handla om också intersextillstånd och liknande. Där könet faktiskt är oklart. Det vet de som är gjorda sådana, säger Jesus. Och det är ju kanske kastrater, eunucker liknande. Som av det skälet inte kan leva tillsammans med någon sexuellt. Och en mycket mer öppen kategori. Andra som för himmelrikets skull inte gifter sig. Den som kan förstå detta må ta det till sig. Ja, utifrån det har kyrkan sagt att kan du inte leva i ett heterosexuellt äktenskap så tror vi att det är celibatets väg som är din väg. Ytterst sett måste ju var och en ta ansvar för sitt liv och sina val. Och där får vi liksom, vi kan ge vägledning, vi kan ge råd, men vi kan inte diktera för någon. Men kyrkan som helhet har stått för att det är äktenskapet vi välsignar. Och det är bara det vi har mandat att göra. Det finns mycket mer att säga om detta. Men jag försöker hålla mig lite kärnfull här. Så om jag stannar där och ser lite grann var ni finns i era frågor och tankar. Så jag har mer att säga, men jag börjar med att släppa loss er. Ja, just det. Ja. Nej, men frågan är väl lite enkelt. Vad säger man till en människa som har en längtan efter sexuell gemenskap och närhet, men som inte kan eller har möjlighet att leva i ett äktenskap enligt Bibelns definition? Ja, men det kan ju också vara trans eller queer eller som sagt, det finns ju... Ja, det är svårt att säga ett svar för alla situationer där. Men jag tror ändå att mycket av det jag har sagt redan skulle vara det jag säger. Alltså jag kan inte fatta beslut åt någon annan människa. Men jag kan ge vägledning för vad jag tror är Guds plan. Jag tror att det finns väldigt många människor i singelskap. De flesta är ju heterosexuella. Men där har ju vi också ett kulturellt tryck som har lite grann gjort det här till livets mening. Och jag tror att det här är ju inte minst första Korinthierbrevet väldigt viktig text som historiskt på ett unikt sätt lyfter fram att singelskapet också är en välsignad väg och kan vara en välsignad väg. Och där tänker jag att vi som församling också har ett väldigt ansvar att vara familj och vara gemenskap på ett sätt som vi kanske ofta inte är. Så jag tänker den bollen går väldigt mycket tillbaka till den kristna kyrkan. Hur kan vi vara en miljö där den stora grupp i vårt samhälle som är singlar faktiskt känner att man fullt ut kan ingå i systemet och gemenskapen. Jag vet inte mer vad jag ska säga. Alltså, att kärleken kan vara lika genuin i alla de här relationerna, det har jag aldrig betvivlat. Så att säga. Utan det blir mer, vad är så att säga, ett äktenskap? Vad är den grundläggande, djupgående skapelse och tanken för man och kvinna? Ja, nej, men visst. Det finns ju forskning även från Sverige bland tvillingar som tyder på att 20-30% av det som tillsammans bidrar till vad man landar i sexuell läggning är sociala eller biologiska faktorer och ungefär 2/3 är sociala faktorer. Och för mig är inte det så viktigt, alltså exakt proportionerna där. Det är självklart så att som du säger, vissa upplever det här väldigt tidigt och andra upplever det senare. Vissa har ju tvärtom en ideologi som säger att man kan välja. Alltså queer-ideologin säger att du kan gå liksom fram och tillbaka. Så att säga. Så det finns ju hela spektrat där. Men det var därför jag också inledde med att ge lite kontext kring Paulus. Alltså, i romarriket var det väl känt att det fanns många olika sexuella både läggningar och attraktioner. Och trots det så väljer ändå Paulus att hålla fast vid äktenskapet. Så att för mig blir ju det någon slags auktoritetsfråga. Litar jag på att det här är liksom Guds ord också till mig idag? Tror jag mig vet att Paulus hade tillräckligt mycket koll för att kunna formulera det. Och med Guds andes inspiration så får det vara gällande också för mig idag. Så att där landar jag ju också till slut, naturligtvis. Nej, men det är en jätteutmaning i vår tid. Sen vill jag nog möjligen flika in att det finns nog ganska många HBTQ-personer ibland oss som inte talar så vitt och berättar om det just för att de har valt celibatets väg. Det finns också en del som faktiskt landar i heterosexuella äktenskap därför att det blir en möjlig väg. Jag känner själv sådana personer och de också av naturliga skäl pratar inte vitt och berättar om det kanske. Också för att deras partner kanske inte tycker att det är någonting man vill diskutera offentligt. Så att... Det är svårt att säga exakt vad som finns ibland oss. Men att det finns en stor bredd av människor och människöden, det är ju alldeles uppenbart. Och alltså, låt oss vara ärliga. I vår kultur, med det tryck som finns och de värderingar som finns, är det ju svårare än kanske någonsin tidigare i kyrkans historia att se, förklara och försvara en mer klassisk hållning i de här frågorna. Det är absolut så. Just för att sexualiteten har blivit en identitetsterm, det är ett ganska nytt fenomen. För att sexualiteten i sig och sexuell utlevelse uppfattas som så centralt för att säga leva ett fullvärdigt liv. Så tänkte man inte heller för på samma sätt. Alltså, så det är många saker idag som gör det här mer komplicerat. Och det är väl också just därför som det här har blivit så stort och omdiskuterat i vår tid. Men homosexuella har ju funnits i alla tider. Transpersoner har funnits i alla tider. Ja, jag tror inte att det är så det ska uppfattas. Alltså det här att kvinnorna bytte ut, som det står här sista. Det som är valet är att man väljer att gå in i en sexuell relation. Än en gång, på den här tiden så fokus ligger inte på identitet. Alltså vi tänker så snabbt identitet. Och identitet, då väljer man sin identitet, tänker man idag. Så tänkte man inte på den här tiden överhuvudtaget. Utan fokus här ligger på handlingarna. Och det är det val man gör, så att säga. Ja, jag förstår inte riktigt poängen med frågan då. Alltså, poängen som jag uppfattar är ju fortfarande att man utifrån utgångsläget att man och kvinna biologiskt är skapade för varandra så går man in i en relation som är istället för de som inte var skapade för varandra. Det är det som är bytet, så att säga. Ja. Jo, men då man måste titta då på vad är det för resonemang Paulus för i Romarbrevet. Och det resonemanget han för, nu tog jag inte ens hela texten just för att jag tänkte att det skulle följa igen för långt. Men det är just att när människan vänder Gud ryggen så vänder man också sanningen ryggen, man vänder skapelseordningarna ryggen. Och då får det konsekvenser också på sexualitetens område. Så man kanske, jag har tänkt lite grann så här att sexualiteten är lite grann som ett ekosystem. Det är inte bara... Paulus tänker inte heller bara på individnivå här. Alltså, vi är mer kollektiv i sin approach överhuvudtaget. Så på något vis så kan man ju säga att vad händer med en kontext, en kultur, en miljö där man inte längre anser att skapelseordningarna är bindande eller viktiga? Jag tänker det är en ganska bra parallell till det vi ser i vår tid. Att idag har vi en kultur som har mycket släppt tanken på sådana ordningar överhuvudtaget. Och det har man gjort till stor del för att främja homosexuellas situation. Men det som har hänt till följd av det, det är att det inte bara handlar om homosexualitet längre, utan det handlar ju om, som sagt, du har 70 könsidentiteter på Facebook. Alltså det finns så att säga ett helt landskap som öppnar sig. När man har tagit bort tanken att det är någonting exklusivt med relationen mellan man och kvinna i äktenskapet, då är det som att det får väldigt många spin-off-effekter. Och jag tror personligen att det kan vara en orsak att Paulus också lyfter fram det här exemplet kopplat till skapelsen. Att när den skapelsordningen ruckas på, då påverkar det hela systemet. Det är i alla fall som mina tankar har gått. Utifrån det vi faktiskt ser hända i hela västvärlden nu. Väldigt många som till exempel bara ville värna om trogna samkönade relationer. När man väl tar det steget så verkar det som att det finns väldigt många andra dörrar som är väldigt svåra att hålla stängda. Kanske är det en av förklaringen till varför Paulus också väljer det här exemplet. Ja, nej men så här, alltså alla människor gör saker som är mot Guds tanke och det börjar väldigt tidigt, så är det ju. Och jag tror man kan säga jättemycket om forskning kring homosexualitet. Och på ett sätt så är det intressant. På ett sätt så tror jag inte det spelar så stor roll för hur vi jobbar med bibeltexterna. För exakt när jag fick min attraktion till det egna könet påverkar ju inte frågan om vad vi är skapta för att göra. Alltså det är två för mig helt olika frågor. Men naturligtvis förstår jag att det kan vara intressant att man kan uppleva att det är olika situationer när man så att säga aldrig har sett något annat alternativ. Men än en gång, då är ju Matteus 19 det som någonstans fångar upp också lite olika scenarier som kyrkan har lutat sig mot där. Ja, alltså så här. Jag har inget emot att vi har sexualundervisning i skolan. Jag har problem dock med att man i sexualundervisningen inte får tala positivt om stabila, trogna relationer. Alltså där har ju svensk pendeln har ju gått så långt. Det är det som är problematiskt. Men det finns ju ingenting i Bibeln som stöder en så här, händerna på täcket attityd till sexualitet. Och jag tror att det där har gått ganska mycket upp och ner i olika epoker. Jag tänker den viktorianska epoken talar man ju ofta om i England. Där det var som satte väldigt mycket tonen. Och det var ju väldigt händerna på täcket som sagt. Men går du tillbaka till Luther till exempel. Luther var ju väldigt frispråkig. Skrev ju utförliga texter om skapelseberättelsen. Och var ju pionjär får man säga också med de här frågorna. Så att jag tror olika epoker, jag vet även faktiskt... Trots det så ryckte puritanerna var väldigt frispråkiga också. Det är precis motsatsen till vad det ordet brukar stå för. Men puritanerna var väldigt tydliga och frispråkiga kring sexualiteten och sådär. Så att det där har gått upp och ner. Och ingen sån kulturell epok är ju mall för oss som kristna. Utan när Paulus ägnar 3 kapitel åt det här i första Korinthierbrevet. Det tyder väl något på att han inte var rädd för att tala klarspråk. Så att det har kyrkan mycket att omvända sig ifrån också och göra bättre ifrån sig kring. Så jag säger inte emot det. Men som sagt, däremot tycker jag väl att efter att ha läst samlingsmaterialen för skolan så är det påfallande att man är så rädd för att vara traditionell i sina normer att man nästan inte ens får säga sånt som borde vara självklart kring det goda i att ändå hitta till exempel trogna långsiktiga relationer och sådär. Ja, det är före min tid, men det var 50-talet vi fick sexhandelsundervisning, om jag minns rätt. Så att det kan säkert stämma. Men som sagt, kyrkan är ju inte mallen här utan Bibeln. Det du egentligen säger är att församlingstukt är fel i de här frågorna. Och det skulle ju många hålla med om, men det är svårt att veta exakt hur man ska dra goda gränser. Alltså, och det handlar ganska mycket om församlingsstruktur. Alltså, det som har diskuterats i Pingst nu till exempel, det är till exempel, ja, även EFK för den delen, men det är syn på till exempel medlemskap och ledarskap. Kan man göra distinktioner där? Klassiskt i väckelserörelsen har man ju haft en ganska hög ribba kring medlemskap och sagt att lever man tydligt mot Bibeln, då kan man inte bli medlem i församlingen. Där har man ofta lite grann jobbat om sitt tänkande och kanske med att säga att ja, men vi har lite lägre ribba för medlemskap, men däremot för ledarskap är en, alltså en ledare en sån tydlig förebild, och det är viktigt att man med sitt liv på något vis signalerar att man står så att säga för Bibelns standard i till exempel etiska frågor. Tittar vi i Bibeln så är ju första Korinthierbrevet 5 börjar ju som sagt med ett fall av incest, och där är ju Paulus väldigt tydlig med att det här får ni inte acceptera, ni måste faktiskt dra en gräns att den här mannen kan inte vara kvar i gemenskap, säger han. Ja, fast det blir ju lite vagt också, för om man har hållit att vi aldrig kan dra en gräns och aldrig uttala någonting vad som är rätt och fel. Det är ganska långt som jag, från Bibelns hållning i den här frågan som jag ser det. Paulus säger dessutom i första Korinthierbrevet 5 att det här gäller ju inte de utanför församlingen utan de i församlingen som ni ska döma, säger han. Så han uppmanar faktiskt församlingsmedlemmar att ta ställning i den konkreta frågan. Det är då en man som lever med sin fars hustru. Precis, precis. Ja, och att vara dömande i Bibeln är något annat än att vara dömande i vår kultur. Att vara dömande i Bibeln, det är ju att ställa sig lite grann på höga hästar och på en peka ner. Jag har mitt på det torra, du däremot. Men i vår kultur har ju dömande ofta blivit att säga att något är fel. Men det är ju inte alls att vara dömande i Bibeln. Det är att leva i sanningen. Så vi blandar ihop begreppen. Och det är samma sak med kärlek. Alltså det är många begrepp som har blivit så svåra. För att kärlek i vår tid, det är någon slags allmän låt-gå-mentalitet eller en känsla. I Bibeln är det mycket mer robust. Det är liksom att kärleken gläds med sanningen, säger Paulus. Så kärleken går hand i hand med att också hedra att det finns sanningar, det finns rätt och fel. Så att lite grann tror jag att vi har svårare i vår kultur just för att de här begreppen används på ett helt annat sätt i vår tid. Så att när vi läser Bibeln får vi verkligen ha tunga rätt i mun här och se vad är det Paulus är ute efter. Hur tillämpar han sin undervisning och vad kan det få för konsekvenser för oss? Sen är det fortfarande så att det finns många fall där det här inte är lätt. Så att, och jag tänker som sagt att en ganska klok ordning är väl att ha mer tydliga principer kring ledarskap. Just utifrån att där finns det en förebildsaspekt. Där vi kan förvänta oss att de som går in i ledarskap också förkroppsligar på något vis Bibelns undervisning. Men det måste också finnas en möjlighet så att säga att växa in i en gemenskap. Men än en gång, redan på Paulus tid så fanns det en diskussion. Kan det här verkligen vara så viktigt att det verkar som att Paulus säger att jo, men det här är inte helt oviktigt. Det vi har idag är med att vi har en ung generation också som lever i det här väldigt flytande landskapet. Och nu har jag inte hunnit säga någonting om det, men jag har ju jobbat ganska mycket i frågan om trans. Där vi vet att väldigt många, särskilt unga tjejer idag, brottas med sin könsidentitet. Och där tänker jag att bara forskning och beprövad erfarenhet har mycket att säga också. För att vi vet att för väldigt stor del av de som brottas tidigt i åldrarna med det så är det här övergående. Man landar sen i sitt biologiska kön i det fallet. Och då blir det ju kanske en otjänst kyrkan gör om vi bara så att säga heja på och säga att men det okej, då är du någonting annat nu. När vi vet att för de flesta så är det här övergående. Om man behandlar en biologisk flicka, som det ofta handlar om, som kille till exempel, kanske med väldigt goda motiv, men vi kanske också cementerar en identitet hos den personen som i många fall skulle visa sig inte vara så fast. Så det finns verkligen olika perspektiv på det här. Vad är att vara kärleksfull i det läget? Är det att ställa lite kritiska frågor? eller är det att bara heja på? Det är också väldigt olika synsätt. Ja, men det är ju massor med exempel på att kyrkan har satt ner foten i mer kulturella frågor. Skillnaden är att Bibeln säger ingenting om att det är fel att gå på teater, men den säger att otukt är fel. Så att, det är därför vi måste gå till bibelordet. Jo, men alltså, vi vet ju alla det här. Det finns ett arv också i frikyrkan där man har varit för rigid i många frågor som var mer kulturella än bibliska. Och det är klart att vi så att säga har behövt bearbeta det och det slår tillbaka också på den här typen av frågor. Men det förtar nog ändå inte att det som ändå är Bibelns mer tydliga undervisning, där måste vi hitta sätt att förhålla oss. För det blir också en trovärdighet, vad är vår identitet som kyrka? Kyrka kommer av ordet kyrios, som är herre. Alltså kyrkan är den som står under Jesu herravälde. Och det är därför jag sa som jag sa, att jag har inte mandat som andlig vägledare i kyrkan att vägleda någon mot det uppfattar vad Bibelns uttalade undervisning. För då går jag emot det som är hela kyrkans identitet. Sen måste var och en ta ansvar för sitt liv, och jag kan inte diktera för någon, du måste göra så här. Utan jag kan säga att jag har förtroende för Jesus. Han har inspirerat sitt ord. Det här är vad jag förstår den bästa förståelsen av hans ord. Och då är det jag kan ge dig som vägledning. Sen har kyrkan också ett ansvar att se hur kan vi vara en gemenskap som stöttar människor i deras brottning. Och där kommer transparensen i att vi faktiskt har ett språk för de här sakerna, att vi talar om de här sakerna. Där har vi många hemläxor att göra. Ofta har vi talat alldeles för lite om de här frågorna. Men också, som sagt, vara en miljö där det är faktiskt realistiskt att kunna känna att man är fullvärdig medlem, till exempel utan att vara gift eller ha kärnfamilj eller barn. Det finns så många lager i de här bitarna. Men som sagt, i ett evangeliskt sammanhang så har jag svårt att säga att vi kan annat än gå tillbaka till bibeltexterna. Vi har gjort en väldigt kortfattad exposé idag kring dem. Mitt problem med många av de omläsningar som har kommit de senaste decennierna när jag har läst, det är att jag tycker helt enkelt att man inte bemöter de bästa argumenten på ett sakligt sätt. Och jag är ganska känslig för när det är så att säga sanningssökande eller andra agendor som jag tycker präglar en text. Och jag uppfattar helt enkelt att många av de bästa argumenten har inte tagits på allvar i den så kallade revisionistiska litteraturen. Därför har jag stärkts i min tro att faktiskt det kyrkan i alla tider har trott i grunden kring de här sakerna faktiskt fortfarande håller. Argumenten mot har helt enkelt inte varit övertygande. För det är just sådana här argument som att Paulus tänkte mer som en romare än som en jude, eller att de här orden inte betyder det vi brukar säga att de betyder. Och vid närmare skärskådning så tycker jag inte att det helt enkelt har hållit. Men sen har vi fått en hel bukett med nya frågor att hantera just i det här nya flytande landskapet. Och jag kommer inte hinna gå in på det nu då. Men vill ni titta lite på det här med trans- och queer-frågan till exempel, har jag en liten bok som heter När minoriteten tar majoriteten som gisslan. Där jag försöker titta på hur man i förskolans och skolans värld i Sverige har fört in det tänkandet. Liksom lite vilken ideologi som finns bakom det. Men också vad det har varit med och bidragit till i den unga generationen. Och det som är intressant är att när man läser till exempel Skapelseberättelsen, som är en sån fundamental text, så är ju Gud ordningarnas Gud. Han skiljer mörker från ljus, land från vatten. Han skapar djuren efter deras arter. Han inrättar årstiderna. Och liksom, det finns en sån ordning i skapelsen. Och där tror jag också att det här med manligt och kvinnligt passar in. Gud skapar människan till sin avbild, till man och kvinna skapar han dem. Vi som människor har ofta en frestelse att tänka att det är utanför ordningarna, det är utanför reglerna som så att säga, vi finner den sanna friheten. Och jag tror faktiskt att vi bedrar oss där. Jag tror att vilan och friheten ligger fortfarande i första hand i ordningarna. Och det är ju inte så att dagens unga generation som har vuxit upp i det här flytande landskapet mår oändligt mycket bättre än tidigare generationer. Utan det är ju tvärtom så att rapport efter rapport visar på en skrämmande psykisk ohälsa. Och den har säkert en massa olika skäl. Men det verkar ju inte vara så att det här är lösningen i alla fall. Tvärtom så har vi sett en epidemi av särskilt unga flickor nu då, som tror sig vara ett annat kön än sitt biologiska. Och det debatteras det mycket, vad det står för. Men som sagt, jag är nog ändå inne på att det är någonting som händer när vi gör upp med skapelseordningarna. Det är någon slags dörr vi öppnar som får konsekvenser vi kanske inte alls hade förutsagt. Eller förutsett. Och jag tänkte bara få avsluta den här delen med några ord om Jesus i sammanhanget. För nu har jag citerat Paulus väldigt mycket, visserligen Matteus 19 då från Jesus. Men många tänker ju ändå att Jesus inte skulle ha haft någonting att invända mot samkönade relationer till exempel. Och då har jag 5 iakttagelser som jag tänker ändå talar emot att det är riktigt så enkelt. Det första är att Jesus visserligen inte talar om samkönat sex, men han talar om äktenskap och sex. Och när han gör det så hänvisar han tillbaka till första Moseboken. Han hänvisar tillbaka till skapelseberättelsen. Så det är helt klart så att skapelseberättelsen har en tyngd för Jesus. Och att det också är den texten som han tar spjärn emot i sin undervisning. Och det är ju samma som text som ligger till grund sen i både gamla och nya testamentet när det tas spjärn mot samkönat sex. Och jag har också nämnt att gamla testamentets förbud mot äktenskapsbrott och otukt används ju också på Jesu tid. Och när Jesus talar om otukt så verkar det väldigt märkligt om han skulle ha en annan definition av de orden än alla andra judar på hans tid. Då borde han helt enkelt ha kommit någon slags disclaimer och sagt att när jag säger det här så menar jag inte detta. Men det gör han inte. Han använder det på samma sätt som alla andra judar på hans tid. Och för alla judar på hans tid så ingick samkönat sex i otuktsbegreppet. Det kan man nog vara ganska trygg med. Jesus visar ju också att det finns människor som han också är medveten om inte kan ha olikkönat sex. Så han talar om äktenskapet, men han tar också då upp celibatet som en möjlighet för de här 3 kategorierna som jag redan har nämnt. Och så detta att Jesus inte skulle tycka att den här typen av frågor var så viktiga. Det stämmer inte heller så bra med evangeliernas skildring. Jesus värnar ju också de mindre buden i lagen. Han säger uttryckligen i Matteus 5 att inte minsta prick ska förgå. Och i Matteus 23 så säger han att ni ska hålla både de mindre buden och de stora. Och de stora är ju ännu viktigare. Men båda finns med där. Så om Jesus tar de små buden i försvar, till exempel tionde av dill och mynta, talar han med dem i något sammanhang, så måste man ju säga att förbudet mot otukt är ett av de stora buden. Det är ju inget litet bud i GT, utan om Jesus försvarar de små buden i GT kan vi nog vara ganska trygga med att han också försvarar de stora. Och det är också ganska intressant här att Jesu vän och släkting Johannes döparen blev ju faktiskt avrättad för att han försvarade tredje Mosebok 18. För han sa till Herodes att han fick inte leva tillsammans med sin brors hustru. Och det är tredje Mosebok 18. Så Johannes döparen avrättas för att han försvarade tredje Mosebok 18. Och då blir det för mig väldigt konstigt att tro att Jesus inte skulle bry sig om vad som står i tredje Mosebok 18. Någon slags parallell tycker jag ändå att det borde finnas där. Och sen är det ju faktiskt så att när Jesus ändå då justerar lagen och hur man nu än tänker sig kring det i Matteus 5 och bergspredikan, så gör han den ju inte mer tolerant utan strängare. Han täpper till hål. Så även det tycker jag tyder på att vi kan inte ta för givet att Jesus skulle vara mer så att säga liberal i de här frågorna än andra judar på hans tid. Utan jag tror helt enkelt att orsaken att Jesus inte explicit tar upp frågan om samkönade relationer, det är ju att det fanns ingen debatt om det. Det var ingen som ifrågasatte de buden och då fanns det ingen anledning att diskutera dem för Jesus. Vi har en helt annan situation. Det här diskuteras hela tiden. Och som flera har sagt, vi behöver en ödmjukhet här. Både att kyrkan har gjort fel i vissa situationer. Vi kanske har tagit för givet saker som inte går heller till Bibeln. Vi har skapat kulturer där det har varit svårt att prata om de här sakerna. En sån här eftermiddag är ju ändå ett försök att någonstans lite glänta på en dörr och ta ett samtal. Och jag förstår och vet att vi alla inte håller med varandra där. Men som kristen kyrka måste vi ändå börja i bibelordet. Och så då blir första uppdraget att någonstans se vad kan Bibeln att säga kring de specifika frågorna. Men sen har vi en unik situation i världen idag där väldigt mycket ifrågasätts som kanske aldrig tidigare har ifrågasatts. Och det ställer nya krav på oss. När jag pratar med mina egna barn är jag jättetydlig med att skulle du komma ut som homosexuell, jag skulle fortfarande älska dig lika mycket. Du skulle vara lika välkommen här hemma. Och jag skulle stötta dig som person. Men jag tror fortfarande inte att det är den plan Gud har för våra liv, att vi ska leva ut den typen av känslor. Och som kyrka kan vi inte ändra en vigselordning utifrån den typen av önskemål, utan vi måste bottna i den högsta auktoritet vi trots allt har, Gud och hans ord. Och jag tycker faktiskt, när vi tittar ut över vårt samhälle, att vi redan ser ganska många tecken på att det här inte bara löser problem, det skapar också rätt många nya problem. För det är inte helt enkelt att leva, växa upp som ung människa i ett sammanhang där inte mitt biologiska kön säger någonting om vem jag är eller vem jag borde bli tillsammans med, där äktenskapet kan vara, ja, i nuläget både samkönat och olikkönat, men också grupper som driver på att det ska vara polyamorösa. Alltså, vad drar man gränserna? Hur förklarar man gränserna om man har tagit bort den stora grundläggande gränsen? Det är väl det svar jag inte tycker att den mer revisionistiska rörelsen har kunnat ge. Var drar man då gränserna så att vi undviker den här röran som uppstår? Det har jag ännu inte fått svar på. Och där tänker jag att Romarbrevet ändå ger en slags hint att det är för att det här rör sig kring skapelsen. Det är skapelsordningar. Det sätter hjul i rullning som vi kanske inte hade tänkt oss från början. Så jag tror att det är viktigt att kyrkan förblir i sin ursprungliga lära här. Samtidigt som vi jobbar på att visa att vi kan skilja mellan sak och person. Att vi kan visa omsorg och kärlek mot människor även när de väljer sånt som vi själva inte tror är Guds A-plan för dem eller för någon annan. I övrigt går tiden, så jag tänker att vi får sätta punkt där. Jag inser att vi bara har gläntat på en dörr som jag hade kunnat säga mycket mer om. Ni som är intresserade vet att ni har lite böcker där nere. Ja, det är en antologi då som jag och Ray Baker är bakom, som tar ett helhetsgrepp både teologiskt och pastoralt kring de här frågorna. Jag har min egen bok om det här med manligt och kvinnligt och olika ideologier i vår tid kopplat till det. Helt andra ämnen också, som bön och annat. Så att idag har fokus sexualitet. Ska vi be en bön ändå? Jesus, tack än en gång för möjligheten att få brottas med ditt ord. Och vi har inte kommit hela vägen idag, men vi har fått glänta på dörren till några bitar där. Och vi ber verkligen om din vishet att se hur vi kan hedra ditt ord och din sanning och samtidigt möta alla människor runt omkring oss med nåd och kärlek. Tackar dig för att du har gett oss sexualiteten som en gåva och som en kraft. Vi ber att du hjälper oss att förvalta den på ett sätt som ärar dig. Och vi ber också att det ska finnas utrymme för samtal, ett språk för de här sakerna. I den här gemenskapen och i kristenheten i stort. Beskydda oss också i en tid när väldigt många försöker omkullkasta det som faktiskt är oss givet. Hjälp oss att bedöma vilka argument som är goda argument och vilka som är av annat slag. Ber också för de av oss som kanske har personer i vår närhet eller i familjen som brottas med de här frågorna eller som identifierar sig som HBTQ. Herre, hjälp oss att se på dem med din blick och visa oss hur vi kan vara ett stöd för dem som individer och hur vi kan visa på den goda kraften i evangeliet för dem och alla andra. Vi ber i ditt namn, Jesus. Amen.